Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Avsnitt 45. Rulla vignetten. Välkomna till Du får vila sen, en passiv podd om ett aktivt liv med mig, Daniel Egemannen Ekberg. Jag brukar ju börja prata om mig själv, ska göra det idag också, väldigt kort för ett långt avsnitt. Men jag har försökt igen, nu sätter vi igång igen och ska gå ner i vikt. Men nu har jag gjort det så många gånger så har jag alla nycklarna, tror jag. Jo. Men gå in på Instagram, där har jag lagt upp vikt och mått faktiskt. Som om det intresserar er. Men i alla fall, gör det. Och varje lördag kommer jag följa upp det här. Och det ska gå neråt och det ska bli jävligt bra. Så, nog om mig. Det där kan ni följa vid sidan om. Gästen idag. Hon skrev ett brev till mig när jag hade pratat med Micke Spreitz. Och där hon beskrev sin egen resa. Och jag ville jättegärna prata med henne, men jag vågade inte då för att jag kände att jag var inte tillräckligt bra. Jag vet fortfarande inte om jag är tillräckligt bra, men nu kände jag att nu vill jag verkligen prata med henne, så att nu testar jag. Och det mesta kommer fram i den här, hon är en jättehärlig tjej och jag har bara beundran för henne. Så utan mer snack, vi körde via Skype för ett par dagar sedan. Jag ger er Lorena Sierra Gustafsson.
Hej!
Hej! Sitter idag med Lorena. Hur uttalar man? Lorena?
Ja, precis så uttalar man.
Bara så, inte något speciellt något speciellt krusull.
Nej.
Lorena, ja. Sierra.
Ja, inga konstigheter.
Inga konstigheter. Din dialekt, vad är det? Det är Dalarna? Nej.
Jo, precis. Det är Dalarna. Det är klingande dalmål som jag tycker själv att jag inte har någon dialekt alls tills jag hör mig själv prata. Då hör jag direkt att wow.
Det är precis som en annan med skånskan. Jag tycker jag pratar rätt så rent, om man ska säga så. Men det blir rätt mycket skånska över det hela ändå. Märker man när man hör sig själv om och om igen hela tiden.
Men det är skönt. Det är, alltså, jag tycker det är coolt med dialekter.
Ja, men jag gillar det också. Så att det är bara att man blir så förvånad. Är det så? Är det så pass? Ja, ja.
Okay.
Lät som en sån här hajen i Hitta Nemo. men namnet, ditt namn är ju inte direkt Dal... masnamn.
Nej, jag får säga. Det är det finns inte. Ett utan det är, jag är adopterad från Colombia, och då de flesta som blir adopterade, de, och speciellt utrikesifrån, får ju ett annat namn, och det skulle jag också fått egentligen. Och i och med att min adoptivmamma är amerikanska så skulle jag ha hetat Catherine. Och då var det så lämpligt att min farmor tyckte att men det där kan inte jag uttala. Så de bara nej, då får du ha kvar liksom det namnet som du kom med. För det var ju ganska fint ändå trots allt, tyckte de.
Ja, jättefint namn ju.
Då heter jag liksom mitt namn som jag fick av min biologiska mamma.
Vi ska prata träning idag.
Det ska vi.
Träning och lite kost. Kommer vi väl komma in på en del.
Risken finns.
Ja. Det är så här att du skrev ju faktiskt ett mail till mig efter ett avsnitt med Micke Spreitz.
Just det. Det stämmer. Mm.
Så ända sedan dess har du funnits med i tankarna. Det är bara jag som inte har vågat riktigt. Vågat utmana mig själv. Men du tränar en hel del. Fast Vi kanske ska ta det här från början på något sätt. I mejlet du skrev till mig, så det kan du berätta lite grann själv hur din historia ser ut.
Ja, nu minns jag inte precis vad jag skrev i mejlet till dig, men jag antar att det var att jag försökte liksom sälja in mig själv som en intressant person här genom att dra lite min bakgrund om när det kommer just till träning och kost. För då är det ju så här att din podd handlar ju väldigt mycket, eller den handlade från början väldigt mycket om din viktresa. Och jag har gjort en liten, eller i och för sig en ganska stor viktresa själv, som har sett ut som så att jag har gått från att vara väldigt överviktig och inaktiv under hela min barndom och tröst åt en hel del då och sådär också. Och sen så när jag var 15 på gymnasiet bestämde jag mig för, jag gick estetteater, och då bestämde jag mig för att jag behövde gå ner lite i vikt för att orka den grejen liksom. Du vet, man springer runt och det är röst och rörelse och dans. Ja,
det är ju lite aktivt faktiskt.
Ja, alltså rätt krävande ändå. Så en hälsosam tanke från början så här, att jag måste liksom bort med några kilo. Och då, alltså jag har ju försökt att banta jämt när jag var liten och sådär, men då kan man ju ingenting, så då tänker man ju bara att ja, jag slutar äta så håller det en dag liksom, och sen så sitter man.
Men om jag får, alltså när du var liten, hur tänkte du på det då? Alltså, var det från dig själv eller var det från runt omkring, eller hur får man tanken att man ska banta? När man är liten.
Jag blev ju väldigt mobbad för det. Dels för att jag var tjock liksom, och dels för att jag var nog lite konstig på lite andra sätt. Jag höll mig mycket för mig själv och jag skriver ju mycket nu, och det gjorde jag redan då och läste och sådär. Ja, men mycket så ensam aktiviteter, så de tyckte väl att jag var lite eljest kanske. Sen i kombination då med den här övervikten så passade inte in, och det var även så här att jag kommer ihåg speciellt, jag tror att det var den här kommentaren som fick mig att börja tänka att jag måste banta liksom första gången, och då var jag bara 6-7 år. Men då var det en kille i alla fall som jag gick med i ettan eller vad det var, som kom fram till mig och sa så här att Lorena, kan inte du fråga chans på alla tjejer i klassen, för att du är den enda som jag inte vill vara ihop med. Och då var det ju liksom för att jag inte var tillräckligt söt liksom. Men jag minns den så väl. Alltså att det gjorde så ont. Det var första gången jag liksom förstod att det gjorde ont alltså. Och då spelar man ju cool utåt sådär. Och, ja, men man skulle ju aldrig visa för någon annan att, alltså, hur svag man blir då. Men det var väl så det fröet såddes liksom från början. Och sen så, ja, men det gick ju inte, för att dels man saknar kunskap.
Så. Hur ställde sig dina föräldrar till det? Och, alltså, visste de om det här? Eller hur? Jag är nyfiken själv också, eftersom man är förälder, hur man tacklar den här biten. Hur kände du med stödet från vuxenvärlden då?
Sådär, alltså jag tänker mig att de nog ville väl, men att de inte riktigt hade några verktyg eller redskap för att hjälpa mig i det. De visste inte riktigt om exakt allt som pågick i skolan, för att jag var väldigt så här att jag ville inte berätta hur det var riktigt och så för dem, utan jag ville vara stark och klara mig själv. Men just det här med övervikten och så, det var ju även, vi var hos någon barnläkare som påpekade det någon gång också, sådär, och då, ja, men det, jag tror inte att de har inga så här direkt kostkunskaper eller så, men de ville ju gärna att jag skulle aktivera mig och sådär, och så strävar jag emot för att jag ville inte det då, för att då var man ju, du vet, dålig kondis, hängde inte med, var våldrädd. Ja, du förstår ju själv. Ja. Och så ganska inaktiva de också, så att det blev aldrig riktigt någonting där. Tyvärr. När jag blev uppmuntrad, eller vad man ska säga, av vuxna, både föräldrar och andra, att aktivera mig, då var det alltid med det här lite ångestdrivet att det här är ändå... Ja, och vårt endgame är någonstans att du ska bli smal. Alltså...
Det har jag ju lärt mig av den här podden, att ingenting händer och ingenting blir bra om man inte vill det, om man inte tycker det är kul.
Det går ju att bita ihop ett tag, det kan vem som helst göra, men ska det hålla livet ut så ska man
ha skoj. Det 44 gäster hittills, det är den 45:e, och det har liksom alla har det genomgående. Det ska hålla i och då ska det vara skoj, och då får det vara liksom lite, det kan vara allt möjligt. Det kan vara klättring till simning till hopprep bara, eller vad som helst.
Och nummer 45 instämmer, så att det är möjligt att det är någon slags sanning.
Det kan ju vara det. Ja, det känns som det följer ett mönster
i alla fall, kan vi utgå ifrån det. Men ja.
Men du kom i alla fall, du blev estet och du kände att du behövde göra något för att hänga med.
Jag började lite lätt då i årskurs 2 var det då. För jag hoppade över en årskurs, jag var lite yngre än de andra i alla fall. Men det är inte så viktigt. Jag började lite lätt med att sluta äta godis i veckorna. Under andra terminen andra ring, och det var ju, alltså det var bra. Jag kände liksom dels att jag fick lite mer ork, att jag liksom kände mig lite fräschare och sådär. Gick inte ner någonting i vikt just av det, men just där att jag kände mig piggare och så, minns jag från det. Och sen så när vi fick sommarlov då efter andra ring, så jag hade inget jobb den sommaren, och då fick jag en så här fix idé att nu ska jag liksom gå all in på det här. Den här sommaren, då ska jag bli smal liksom. På kvällen då när vi slutade, då hade vi liksom fest, och det var... Ja, då spårade man lite. Och sen dagen efter så minns jag att det enda jag åt var liksom en ask med såna här cocktailtomater på hela dagen. Och liksom...
Oj.
Mm. Den dagen då kände jag att jag fick som ett rus av det, eller jag fick som en kick av det, att bara fan, det här står jag ju ut med. Vad har liksom varit problemet lite så? Och så bara gick jag på en riktig sån crash diet hela sommaren. Droppade från nära 100 kilo till ganska blankt 70 kilo på ett sommarlov.
Oj. Vad är det för att du sluta äta, eller du börjar fara runt med?
Jag slutade äta nästan helt och var i mångt och mycket ute och gick hela dagarna. Och det var inte sunt alltså, utan det här utvecklades ju till att jag fick anorexia. Men jag kan säga att redan efter några veckor så var jag liksom fast i det där, att det var tvångsmässigt. Det var som att jag kunde inte göra på något annat sätt längre efter att jag hade gjort så i bara några veckor. Utan det blev liksom, det blev mitt liv, och jag fick panik av tanken att äta, och jag fick panik av tanken att inte vara ute och gå flera timmar om dagen. Så att det satte liksom griller i huvudet väldigt, väldigt fort.
Hur länge, alltså, för jag antar att i början måste det där ha varit kul. Alltså det där måste ha varit, som du säger, en kick, en liksom en glädje på något sätt i det där i början, när du börjar helt plötsligt liksom rasa i vikt, och hur länge höll det i sig? Hur länge var det innan du kände liksom att Eller du kände inte det?
Smekmånaden brukar jag prata om det som. Ja. Ja, men det var verkligen smekmånaden. Då, i början då kände jag mig oövervinnerlig, stark. Kände mig inte hungrig, kände mig inte trött. Kände mig oövervinnerlig. Då kändes det som att nu har jag knäckt koden för hur man, liksom, hur man slutar vara mänsklig. Alltså hur man ställer sig över det. Och det finns ju någon forskning på att det utsöndras någon slags amfetaminliknande hormoner när man är på väldigt kraftigt underskott, som gör att man får den här känslan av att man är lite hög, eller vad man ska säga. Och det håller i sig, för mig höll det i sig hela sommaren. Och sen när skolan började igen, då var jag liksom tvungen att äta lite mer. Och jag var tvungen att gå till skolan, så jag kunde inte liksom gå ut och gå hela dagarna heller. Men ändå att jag fortsatte att ticka neråt. Och,
blev det mer besvärande då liksom att, du var tvungen att äta lite grann och att du inte kunde gå? Det blev det liksom...
Ja, exakt så kändes det. Det var liksom, det kändes som att nu kommer skolan in här och förstör och förstör mitt projekt här. Lite så. Och jag var tvungen att anpassa det där och liksom rodda det. Och det var ju annat som fick stryka på foten. Socialt umgänge och liksom... Jag hade en pojkvän vid den tiden som inte såg mig så mycket. För att det var ju stort sett, jag gick upp, gick en lång omväg till skolan, var där gjorde jag dock det jag skulle. Men sen så gick jag ner, då registrerade jag mig på ett gym, men gick ner men körde bara crosstrainer. Alltså bara stod på crosstrainern i timme ut, timme in. Och...
Ja, det är ju, alltså, jag vet själv, det där är... Det är rätt effektivt.
Det är effektivt.
Oj. Ja, men det är ju det. Det är inte kul, men det är effektivt. Så det är ju, det blir ju...
Men då förstår du att det fortsatte neråt också. Och det gick ju bra tills jag kom ner till någon slags undre normalvikt, eller vad man nu ska kalla det. Då började det ju stagnera liksom. Och jag började få symptom. Jag frös hela tiden. Jag kunde inte sova. Min mens försvann. Jag började tappa massa hår. Jag förstod inte själv vad som hände då riktigt. För att jag tänkte aldrig i banorna att jag var sjuk då, eller att jag liksom höll på att gå in i en sjukdom. Utan jag sökte ju till läkare för massa andra saker. Jag gick och sökte för, okej, varför tappar jag hår? Sen gick jag och sökte för att jag har så ont i magen hela tiden. Eller jag har huvudvärk. Alltså alla de här små symptomen. Jag var väl inte så mager än liksom. Så de var ju bara så här, nej men det är inget fel på dig. Och hem och vila och ta en Alvedon ungefär.
Men under hela den här tiden, jag måste bryta in det här. Hur mycket liksom... Hur mycket glada tillrop fick du under den här tiden? För där är vi liksom, hur duktig du var och hur bra du var och hur gödde omgivningen dig?
Enormt mycket. Alltså när jag kom tillbaka till skolan där först efter det där sommarlovet, jag har aldrig fått så mycket komplimanger någonsin. Inte före, inte efter. Alltså folk som aldrig hade sett mig såg mig. Killar började tycka att man var lite het liksom. Har aldrig varit aktuellt i mitt liv förut. Som sagt att jag hade en pojkvän och sådär, men jag har aldrig liksom varit, alltså jag har ju aldrig varit någon, alltså en tjej som killar kollar in eller så, eller stöter på. Men det, alltså då började den grejen hända. Och alltså även om jag var upptagen och sådär, alltså det är klart att man, alltså man hajar ju till och uppskattar den uppmärksamheten. Så att det spädde ju på det väldigt mycket. Det gav ju mer smak. Och ifall man redan har lite dålig självkänsla och sådär, så det är ju andras bekräftelse otroligt viktig också.
Hur skulle du ha velat ha nu efteråt? Vad skulle folk ha sagt till dig då egentligen?
Oj, vad svårt. Men kanske det här att man, hur ska man säga, det, Det blir så mycket fokus någonstans på det här, vad fin du har blivit, att det kanske snarare hade varit skönt att liksom få uppskattning i det arbetet som man har lagt ner, och att man har hittat, ja, alltså hittat, nu var det inte så hälsosamt för mig, men om man tänker om man säger för dina barn, men just uppmuntra att, ja, men du har hittat en livsstil som kommer att göra att du mår väldigt bra och orkar göra jättehäftiga grejer under mycket större del av ditt liv, och liksom, ja, men uppmuntra allt annat som man uppnår, och prata med dem, fråga dem så här, liksom, hur känns det nu? Känns det annorlunda gentemot förut? Att man liksom håller en kommunikation, att de kanske får ge svaren lite grann själva också. På vad det är som är positivt med det.
Ja, ja, men det, ja. För det är, du förstår min fråga där, liksom, att det är ju liksom svårt. Och när man vill ge uppmuntran för det, men samtidigt inte.
Det är inte alls säkert att alla är så, att alla är så osäkra som jag var vid den tidpunkten i livet heller.
Nej, för det är ju svårt, som du säger, du kände dig oövervinnlig, och hur vill man inte göra det?
Exakt, alltså, och det, men alltså, samtidigt ska jag säga, som jag kände mig oövervinnerlig, så var det ju också tvångsmässigt. Så att egentligen, jag kände det dels som att jag hade världens kontroll, men jag hade inte kunnat göra på något annat sätt heller, för att det var som en tvångstanke. Mm. Så det är väldigt dubbelt när man utvecklar en ätstörning. Det är både att man kan kanske uppfattas som att man är typ väldigt uthållig eller stark, eller att man står ut. Men det är också att man har som en inre slavdrivare som piskar en och som ger en världens ångest. Och då är det inte ångest som ordet man slänger sig med, att man har lite måndagsångest, utan då är det riktig ångest, alltså, som man får ifall man inte gör som den här inre slavdrivaren säger. Så att det är en lite annan aspekt av det hela. Och det är också den som gör att det kan gå så långt som det lite senare gjorde, då jag fortsatte ner.
Hur gick det? Hur gick det? Alltså, du började märka, du gick till doktorn, du var lite frusen. När märktes det, eller när uppdagades det, liksom, att det var ett riktigt problem?
Det var en dag i tredje ring då. Så som sagt, jag fortsatte ju neråt successivt lite hela tiden. Och en dag på vårterminen i april så kom de och hämtade mig från skolsköterskemottagningen. Alltså, vi satt och hade någon lektion. Så kom de och hämtade mig och sa, Lorena, du får följa med lite nu. Och jag bara, ja, okej. Ja, visst. Vad är det som händer nu? Följde snällt med, hade inte en aning. Och då var det så här, då sa de så här, att det är väldigt många som har kommit till oss och sagt att de är oroliga för dig, både elever och lärare. Och vi har kontaktat alltså barnläkaren på lasarettet där i den staden där jag bodde och där jag också bor nu. Och du har ett möte där imorgon och dina föräldrar ska vara med. Och då blev jag liksom, och de sa inte vad det var riktigt, men då började jag ändå förstå så här att okej. Jag hade gått ner ganska mycket då. Det var så här, jag kunde inte ha några vanliga kläder längre. Jag fick gå på barnavdelningen ifall jag skulle liksom köpa kläder. Och i alla fall så gick jag hem, och jag hade slutat röka då för ett tag sedan. Jag vet, så här ung odåga som röker när man går i stet och, ja, du vet. Men jag hade slutat, men då...
Så himla svår.
Ja, jag var mycket svår, ska du veta. Men det är en helt annan historia. Det rör inte den här podden. Men i alla fall, så då köpte jag ett paket cigaretter, minns jag. Jag var så knäckt, och jag bara sträckrökte det där ciggpaketet och bara nu händer det, känner jag. Nu händer det någonting. För att jag hade ändå mått successivt då sämre och sämre och sämre. Den här smekmånaden var över sedan länge. Jag kände mig bara svag. Varje morgon var det så här. Jag vaknade och jag var nästan gråtfärdig. För jag kände att jag orkar inte en dag till med det här liksom nötandet på crosstrainen. Jättelite mat. Ingen ork. Började liksom tappa närminnet och allting liksom var helt kaos. Så då gick jag i alla fall till läkaren och jag bodde med min kille då, så jag bodde inte ens med mina föräldrar, men mötte upp dem där och vi gick in och läkaren
ställde... jag måste bara fråga när du satt där ute, hur kände du då? Alltså kände du fan, vad är de på mig för? Eller kände du fan vad skönt att någon gör någonting?
Det var dubbelt. Jag kände mig avslöjad. Så. Det kändes som att jag... Mm. Jag kände mig så dum. För att jag tyckte att jag hade dolt det så bra. Liksom. Och jag tyckte att jag hade liksom skött mig. Och liksom gått med stora kläder. Så det inte skulle synas. Sett till att äta ändå hyfsat. När folk såg. Så att de inte skulle liksom... misstänka hur lite det var totalt och allting sånt där, men då kände jag mig så här, ah, men nu är jag genomskådad, nu är det kört. Så kändes det. Väl hos läkaren så frågar han ungefär 3 frågor. Det tar väl 5 minuter allt som allt, och sen så säger han att Lorena, du vet att du har anorexia nervosa, va? Och du kommer att behöva sjukskriva dig från skolan och flytta hem till dina föräldrar, och du får inte vara ensam någon gång. Där och då rasade min värld. Alltså, för det första så jag hade flyttat hemifrån av en anledning. Jag ville inte bo hemma, jag kunde inte bo hemma. Det var inte en sån relation vi hade, utan jag bodde med min pojkvän. Det hade jag gjort i lite mer än ett år, kanske nästan 2. Jag ville inte acceptera att han sa att jag hade anorexia, och jag ville absolut inte acceptera att bli sjukskriven, för att skolan var ändå någonstans det som höll mig uppe. Jag älskade verkligen att vara där liksom, och spela teater och umgås med min klass som var jättehärliga. Och ja, sen var jag bra i skolan liksom, på de andra ämnena också. Så det var liksom det sista som höll mig uppe. Så då när jag blev sjukskriven, då rasade det på riktigt. Då hade jag ju hela dagarna på mig och åt att svälta liksom. Ja. Så det fick lite... Ja. Men,
var det någon rädsla från deras sida om att du skulle... Något liksom övrigt självskadebeteende, för anorexia är ju ett självskadebeteende, men något övrigt liksom, att du skulle skada dig själv.
De var ju rädda för att mitt hjärta skulle sluta slå, så det var därför jag inte skulle vara själv.
Det var det alltså. Ja, okay.
Alltså jag var väldigt mager då, och väldigt, alltså jag var utmärglad och jag var svag, och egentligen så jag borde inte liksom har orkat det som jag ändå gjorde. Men du vet, den här slavdrivaren, den är hård, den tvingar den.
Ja, jo, jag vet.
Jag körde ju på där. Och sen kom ju allt det här att ja, man ska äta efter något matschema man får från BUP, och man får inte röra sig en meter mer än det man absolut måste. Och då börjar ju dagarna gå åt såklart till att fuska sig förbi det där så gott det går. För att, ja, men för att man får panik bara av tanken på att göra det. Man klarar inte det.
Nej. Nej, det alltså, gå från det ena till det andra. Det måste ju varit över dagen nästan. Du skulle bara helt plötsligt bli still.
Det var tanken. Och det säger sig, det klarar ju inte ens någon som är frisk. Och ifall det är någon som är helt tvångsmässigt inrutad på att den ska göra på ett visst sätt och tvingas göra tvärtom, då förstår du ju själv. Så livet blev ju en katt-och-råtta-lek, verkligen. Och jag var faktiskt hos mina föräldrar då i några veckor typ. Men sen bara tänkte jag att nej, fuck it. Jag var 17, så det var därför jag fortfarande hörde till på upp. Men då stack jag liksom tillbaks till stan och till min kille då, och sådär. Och var där istället och misskötte mig kolossalt mycket. Alltså, för jag gick ju till och med ner varje vecka.
Okej, okay, ja. Ja, det var kanske inte det som var meningen.
Nej, nej, det var inte riktigt det. Men hur den var så kände jag ju själv också. För att då fick jag ju ändå långsamt en insikt i att okej, okay, jag är sjuk. Jag fattar det. Det här är inte... Så här är det inte om man inte har en ätstörning. Och den insikten i alla fall var någonting som kom med det här avslöjandet. Och på den dagen då jag fyllde 18, jag fyller i juli, då på sommaren... Ja, just det. Jag ska säga att studenten också... Jag var med på flaket, sen ingenting mer. Det var en dag precis som alla andra liksom. Och sen så var det sommar igen. Jag jobbade några veckor, sen fick jag typ sparken. Inte så här direkt att vi sparkar dig, men jag var i ett storkök och chefen kom och sa att vi tror att det är en säkerhetsrisk att du ska vara här liksom, för att ja, det var tungt liksom. Och de såg väl att jag inte orkade. På min 18-årsdag så ringde jag till psykakuten för vuxna och sa precis som det kändes då att jag tror inte att jag riktigt vill leva längre. Och då sa de att du får komma in akut liksom. Och då kom jag till Säter, träffade en läkare akut och blev... alltså Säter, det säger jag för att det är känt så här psykställe och det...
Du har hört deras slogan staden har.
Vänta, hur är den nu igen? Den är ganska festlig.
Tokig i Säter.
Ja, precis.
Men jag är tokig i Säter.
Snyggt. Men jag fick bara vara tokig i Säter en natt då. För att sen blev jag ivägskickad till Falun. Och blev inlagd på sluten psykiatri där då. Inte något speciellt för ätstörningar utan en allmän sluten psykiatri. Och där var jag i 3 månader egentligen och blev medicinerad och tvingad att äta och sådär. Det finns ju någonting som heter lagen om psykiatrisk tvångsvård och då fick jag en sån på mig och då sitter man ju där man sitter liksom. Så började väl en karriär eller vad man ska, en 10-årig karriär av anorexia, in och ut på olika behandlingar, komma hem en stund, gå ner sig igen, in på något nytt ställe, fram och tillbaka sådär. Och så har det väl egentligen hållit på, men sen gick jag efter några år från liksom ren anorexi till något mer så här ortorektiskt beteende skulle man väl kunna kalla det, att jag blev väldigt besatt av att äta som jag tyckte själv då perfekt nyttigt och liksom träna perfekt enligt vad jag tänkte just för tillfället var det då, alltså inte någon vetenskaplig förankring nu utan bara så egna fixa idéer om vad som var det exakt rätta.
Men du var inte så här då, så att du bara liksom samlade på dig information från varenda bok och tidning och...
Jo, precis så. Exakt, det var så. Jag skulle följa alla kostråd och alla träningsråd. Jag skulle inte välja ut något speciellt eller ett. Jag skulle följa allt.
Du skulle följa allt. Eller, du skulle inte heller ta det bästa från varje, utan du skulle verkligen koka ner allt
i en. Ja, men verkligen. Bara. Och då förstår du ju själv vad som finns kvar att äta. Det är typ äggvita och broccoli.
Ja, kokt torsk utan salt.
Ja, nej, men jag skulle ju vara vegan också. Så...
Ja, ja, okej, okej.
Kokt vatten utan salt. Och... kan vi... Ja. Alltså man måste kunna skratta åt det också. Annars... Men saken är ju den med allt det här att... Och det vill jag verkligen ha sagt, att en sak som verkligen har hjälpt mig att överleva genom allt det här, det är att skratta åt eländet. Alltså verkligen tillsammans med mina medpatienter, tillsammans med bekanta. Alltså just det här och bara se att det här är så absurt, och liksom hitta det som går att skämta om i det. Det tycker jag hjälper. Så jag vet inte vad du tycker, men du är ju ändå lite av en comedy man, så jag antar att du förstår vad jag menar.
Ja, men jag tar ju också gärna till skrattet. Jag fick någon liten kritik om det där, att fast det är allvarligt så sitter du och skrattar, men det har alltid legat, ibland blir det nervöst skratt, men oftast så blir det att när det är som jävligast, man kan ju välja mellan att inte skratta och att skratta. Alltså det blir lite så. Jag försöker se lite humor i det hela alltid. Och det,
jag tycker det är viktigt. Det
känns som en bra medicin.
Det är en universal medicin. Den är gratis. Den går att få tag på överallt dygnet runt. Den är bra.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Berätta, alltså det är, jag förstår att det där har varit tufft, alltså.
Det har ju präglat mitt liv. Det har ju, om man säger, den tiden som det pågick, det var ju väldigt mycket mellan 16 och 25. Jag är 27 nu, och det är ju någonstans ungdomsåren som jag inte riktigt har gjort, utan när andra har pluggat, rest, träffat en partner, varit med sina vänner och bekanta, och jobbat och tjänat pengar och byggt upp en trygghetsbas, så jag har varit in och ut på avdelningar. Så att det tråkiga är att det känns som att jag liksom, att jag har hamnat lite efter alla, eller ganska mycket efter alla. Men det som är positivt är att nu de senaste 2 åren, när jag fick komma till det första och kanske enda stället som någonsin har hjälpt mig med min problematik, vi kan ju prata lite om senare, för 2 år sedan och framåt, så har det bara varit en ganska spikrak stege uppåt, och jag känner att jag börjar få alla de här bitarna på plats. Så att jag är oändligt tacksam för varenda liten sak nu.
Som sagt, det var 2 år sedan du kände att det var en vändpunkt. Vad hände då? Var hamnade du då? Varför hamnade du?
Efter alla de här åren, så jag har ju varit sjukskriven nästan hela tiden. Och jag blev lite halvtvingad, kan man säga, av psykiatrin att göra en neuropsykiatrisk utredning då, för att de tänkte att det var något sånt fel på mig. Eller fel och fel, det är inget fel att ha en neuropsykiatrisk psykiatrisk diagnos ska jag säga, men jag har det inte. Och det fanns inte några riktigt goda skäl för att göra en sån utredning. Men jag gjorde det i alla fall och fick då, fast jag var mitt inne i en ätstörning, och så får man egentligen inte göra, men man gjorde det i alla fall. Och då fick jag felaktigt diagnosen Asperger, och det har inte jag. Alltså det är jättebra att det finns hjälp och stöd att få för alla de som har det, men jag är inte ens i närheten av det. Men vissa saker, när man har haft en ätstörning länge, ger symptom som kan liknas väldigt mycket vid det. Att man blir, alltså man tappar lite den här förmågan att se nyanser och förstå ironi och lite sådana saker. Så att det kan verka mycket så. Och att man blir väl...
Jag har ju min son har ju Asperger.
Han har det. Men
ja, han har det. Och det var ju något vi upptäckte när han var mindre. Om vi säger, jag vet inte hur gammal han var när vi upptäckte det, men så är det. Så att,
men då vet du precis vad det är, och då kan du
jag vet hur diagnosen liksom, hur den ställs också, och som han har det. Ja. Det är inget tvivel om det saken, utan man vet när det är och när det inte är på så många små detaljer som finns där, så att men visst, de stora grejerna, det kan förväxlas med annat.
Det kan helt klart. Och det gjorde det. Och tanken är väl att jag måste liksom gå dit och be dem vänligt men bestämt att ni får stryka den där diagnosen, för att det, tyvärr så blev det väldigt fel där och då. Men jag har inte tagit tur med det än, men jag ska göra det för, inte minst för andras skull, ifall det blir liknande situationer i framtiden för dem, så där, så att det inte behöver bli så. Men i alla fall, så då det, och sen ihop med ätstörningsdiagnosen ledde till att man började bestämma sig inom psykiatrin och från habiliteringen för att den där Lorena, hon är kroniker och det kommer aldrig bli bättre än så här, utan vi får nog ta och sjukpensionera henne. Och att höra det när man är 25 och inte har gjort egentligen någonting med sitt liv, och få höra liksom att ja, men du ska sitta och kanske får sitta på ett sånt här dagcenter och göra pärlplattor i resten av ditt liv. Och jag känner mig ändå så här, till slut så börjar man ju nästan tro på det de säger. Alltså när man får höra tillräckligt många gånger att det kommer aldrig bli något av dig, det här kommer aldrig bli bättre, då börjar man tro på det själv. Men någonstans i det där så kände jag ändå, när de droppade just det här med sjukpensionär, att det här, så här kan jag inte ha det. Alltså, det här har liksom gått under min värdighet. Och då så fick jag av en slump reda på att det finns ett privat ställe som heter iLab i Stockholm, som är specialiserade på framförallt ortorexi, men också kan väldigt mycket om andra ätstörningar. Och att de ligger verkligen i framkant med forskning, och deras behandling är individuell och man tränar under tiden. Det är inte det här strikta regelverket som det är på andra ätstörningsbehandlingar och så. Så jag kollade upp, jag ringde dit. Jag la på så fort någon svarade. Höll på så i några veckor. Jag fick panik, så jag bara nej, det här kan jag inte göra. Och sen så pratade jag med dem. Bokade tid som jag sen avbokade. Så höll jag på så där ett tag. Och sen till slut så åkte jag faktiskt dit. På ett bedömningssamtal kan man säga.
Men anledningen var inte att du liksom tveka på att det var någon... att du behövde hjälpen, utan det var... Varför ringde du la på?
Därför att jag tänkte att... Dels är det ju privat, som jag sa, och då kostar det pengar. Och då hade jag hade ett sparkonto liksom, som någonstans skulle kunna täcka det. Och sen mina föräldrar skulle även kunna backa upp med en slant, trodde jag då i alla fall. Vilket de också sen gjorde. Men jag kände att det här är kanske någonting som de skulle kunna gå med på ifall det blev aktuellt och liksom sponsrat lite grann. Men det var dels därför att det kostar mycket pengar, och det gör ju inte landstingsbehandlingar, dit blir man ju skickad mer. Men, och sen var det också det här att, ja, men att jag faktiskt började tro på det här, att jag är kroniker. Alltså att jag är, det går inte.
Är det lönt att lägga de här pengarna på det här? Det kommer ju ändå aldrig bli bra, eller?
Precis. Så jag tänkte, är det värt risken? Men sen samtidigt, sen så kom jag fram till att, men vad ska jag göra med pengarna på ett sparkonto ifall jag ska må så här hela livet? Då är det väl bättre att jag har inget att förlora, utan nu satsar jag och så får det bära eller brista, och bär det, då kan jag tjäna pengar sen igen. Alltså då kommer jag vara i det skicket.
Ja, det är en vinst i det långa loppet där.
Så det är pengar, men ska jag leva så här, det är inget liv, det är att gå runt och överleva bara. Så jag åkte dit, var på bedömningssamtal. De tyckte ju att jag var ett solklart fall, och också att de sa redan från början att, men vi kan hjälpa dig. Alltså de sa, det finns inga kroniker. Det där har de bara hittat på för att de är lite, för att de har misslyckats själva. Vi kan, alltså så.
Ja.
Och det är ju mycket sälj att säga en sån sak, tänkte jag, skeptisk som jag är. Alltså, kom och köp våran. Men sen samtidigt, som sagt, vad har jag att förlora? Så jag hoppade på. Började veckopendla till Stockholm, var där varje dag. Hade samtal, hade träningar. Vi hade kurser också, där man verkligen gick grundligt igenom så här, kost, sjukdomssymptom, sjukdomslära, om kroppen, om träning, om återhämtning, om nedbrytning, om att slå hål på alla kostmyter, och baserat på forskning då. Alltså inte på någon slags
godtyckligt... Inte på bloggar.
Inte bloggar, inget godtyckligt humbug, utan verkligen att de tog oss på allvar, de såg oss som människor och inte som diagnoser. Och att vi hade liksom rätt att få den bästa behandlingen, också rätt att få träna på ett bra sätt och lära oss det och få ett sunt förhållande till det och bygga upp den kroppen som vi egentligen alla innerst inne vill ha, alltså det vill säga den där man presterar som bäst och alltså är i något slags normalläge, eller hur man ska säga. Och det var ju klockrent. Det var bra. Jag var i stort sett friskare än de friska, brukar jag säga, efter ett år där.
Ja. Ja, friskare än de friska. Ja, men ja, visst, varför inte? Ja, men, såklart.
Ja, men du vet, det friskare än de som sitter hemma och går på alla i Aftonbladet dieter och det är lite sådär. Så lite så kan jag känna. Nej, men det är fantastiskt. Och jag liksom fick livet tillbaka verkligen. Och vågade söka en utbildning på högskola. Började upptäcka att, men jag är ju inte dum i huvudet. Jag kan ju plugga. Jag har ju försökt att plugga när jag har varit i svält. Liksom, men det klarar man ju inte. Men då gick det ju bra. Bara, åh, VG fick jag på den här tentan. Wow, vad är det här? Så. Och sen lika med träningen. Att jag fick bygga upp det successivt igen. Då gick vi verkligen ner till basic. I början på de träningspassen som jag hade där. Jag fick i stort sett ligga på en sån här pilatesbrits. Och lära mig att spänna... Alltså att spänna bålen igen. Från början. Alltså det är så extremt. Och man känner sig så löjlig. Och man tycker ju så här, ja, men hallå, jag tränar faktiskt 5 timmar om dagen. Vad fan ska jag ligga här för att lära mig att spänna bålen? Men när det kommer till kritan så är det ofta sådana saker som man inte kan. När man bara är ute och ångestlufsar jättemånga timmar om dagen. Så jag har byggt upp, istället nu så har jag byggt upp en stark kropp från basic, alltså som håller för grejer, som inte blir skadad så fort jag liksom tar i en hantel eller Och nu kan jag göra all den roliga och ganska hårda träningen som jag upptäckt att jag föredrar. Och av rätt anledning. Att det är inte för att bränna kalorier bara. Det är liksom, det är för att jag får ett mervärde, en utmaning, endorfiner, glädje, umgänge. Alltså det är livslust verkligen.
Hur känner du nu? Alltså det är ju inte jättelänge sedan ändå, om man ska titta det långa perspektivet, som du, är du rädd någon gång att det ska vända igen på något sätt, att du ska,
nej,
att det ska hända någonting? Nej. Vad skönt.
Jag har alltid varit rädd förut, så fort jag liksom har börjat må lite bättre, så jag tänkte att hur länge håller det här nu då? Hur länge håller den här gången? Men nu känner jag liksom att jag har ändå varit med om alla saker som brukar få mig att falla igen. Och det är saker som händer kanske ytterlivet, att man blir väldigt sårad av någon till exempel. Det är en sån där grej som har varit en källa till återfall tidigare. Sånt har hänt nu.
Ja, det finns ju många, många, många parametrar man inte har en styrning över vad som händer. Alltså,
precis.
Man kan inte kontrollera allting, men du har lärt dig att kontrollera hur du reagerar,
ja,
på det.
Och jag har lärt mig att jag kan inte, alltså bara för att det är stressigt eller för att folk är taskiga eller för, alltså jag kan inte hålla på och bara försöka svälta mig ur det, för att det är inte att vara vuxen, det är inte att ta sitt ansvar och göra det, utan jag måste, när jobbiga saker händer i livet så måste jag hantera det. Jag kan liksom inte fly in i det där. För att dels för att jag orkar inte göra den resan igen. Jag orkar inte, min kropp orkar inte. Och dels för att det är inte den jag vill vara. Jag vill vara en person som tar itu med det riktiga problemet. Hur jag kommer fram till.
Vad skönt. Alltså, vad beundransvärt. Jag sitter här och stolt över dig, kan man säga så. Jag känner att jag har inte känt dig innan så, men ändå liksom att vad härligt, vad skönt att känna sig så stark som du gör nu, alltså både i kropp och mentalt.
Ja, det är fantastiskt, och det är inte så att jag inte blir, att jag inte är sårbar nu. Det är snarare så att jag faktiskt vågar låta mig såras nu. Alltså, ja.
Alltså det, att vara stark är ju inte att vara okrossbar och osårbar. Det är ju att våga på något sätt.
Eller hur? Alltså bara en sån här sak som att jag vet inte om man kan säga så, men att jag har vågat bli kär nu. Och det är väldigt, väldigt nytt. Och så säger jag det i Du får vila sen. Podcast, men nu säger jag det i alla fall. Men det har varit en sån där sak som jag, eftersom jag har varit så livrädd för att bli sårad liksom. Att jag är ju innerst inne är världens mest känsliga person, och det är väl därför som det har varit skönt att ta till den här grejen, alltså att bli självdestruktiv och gå in i en egen bubbla och sådär, istället för att liksom våga utsätta sig för det. Men att nu är det så att, alltså jag kan inte värja mig, dels för att han är helt fantastisk och underbar, men dels också att jag har bestämt mig för att okej, fine, blir jag sårad i det här, då har det i alla fall varit värt det fram tills dess, för att jag vill uppleva, alltså jag vill leva, jag vill liksom ha hela spektrat. Jag vill inte gömma mig för livet.
Nej, det är ju ett sätt att bygga upp murarna liksom runt om.
Precis, men alltså ingen kommer mig in på livet. Jag ska inte visa för någon hur jag mår. Och så vidare och så vidare. Det är liksom min utmaning nu i livet. När jag sätter maten och träningen, då gäller det att sätta resten av livet också.
Ja, precis. Det är så, alltså alltihop, det hör ju ihop. Det är ju en balans som man säger att, så, eller som Magnus Lygbet, som jag hade, Tarsans tränare, han pratade om det, att det är balansen det handlar om, och det handlar om att vara glad och ledsen och trött och pigg, och man måste hela tiden ha balansen. Du kan inte ha bara åt ett håll hela tiden.
Nej, och det är ju kontrasterna som, det är det som gör att man uppskattar när det är bra liksom. Ja. Det borde, hade du inte dina jobbiga skitpass på morgnarna, då skulle du aldrig uppskatta, du vet, när du kommer hem och är så där lyrisk och är så där glad på Instagram och bara, åh, nu har jag sprungit 5 kilometer och det kändes så bra. Det skulle inte kännas, om det alltid kändes så då.
Eller, nej, precis.
Du, det måste vara de här hemska 2 kilometrarna då det känns som man ska dö också.
det var väl Mikael Dahlén också, gammal gäst, men som skrev det att han hade gjort en undersökning på det här med vädret, hur det påverkar folk, hur mycket lyckligare de var dagen efter det hade regnat när det var sol.
Just det.
Än vad de var när det hade varit sol i 5 dagar. Alltså, så kontrasten gör oss lyckligare, det är liksom, det är bevisat på riktigt att det är så.
Jo, men jag älskar kontraster.
Folk är inte lyckliga i Kalifornien än vad de är i Småland. För att man vänjer sig. Man vill ha kontrasten. Det är bara så.
Ja, och jag tror att det så är precis. Det, och det är en del av att vara människa. Att det måste vara lite berg- och dalbana. För annars är man inte. Då är man ju någon slags robot i sådana fall. Det kan man ju förvisso kanske vara, men Jag tror inte det är vi här för, helt enkelt.
Nej, jag tror inte det heller. Jag tror inte det heller faktiskt.
Nej.
Vi har ju gått igenom det här som jag brukar prata med alla om träning och om hur tränar du idag? Där vill jag hamna lite nu. Hur mycket tränar du idag?
Jag tränar ganska många dagar i veckan. Kanske oftast 6 dagar i veckan skulle jag vilja påstå. Det kan ju låta ganska mycket. Men då ska man veta att då tränar jag inte max och stenhårt varje dag. Alltså, utan jag, dels så varierar jag mig för att jag tycker om väldigt många olika träningsformer. Och dels så varierar jag intensiteten. Men det som jag håller på med mest, det är väl olika sorters styrketräning. Dels lite crossfit-inspirerat. Och dels så har jag halkat in lite mer på alltså traditionell styrketräning, när man tränar lite för maxstyrka och lite för... Ja, men jag tycker det skulle vara kul att typ försöka bygga lite grann också. Bygga lite massa och så. Och få lite mer stadga i kroppen. Så att det håller jag på med nu inför hösten och vintern som största projekt. Och sen på våren och sommaren, då brukar jag springa mycket. Och då kan det bli ett och annat sånt hinderbanelopp också. Sånt obstacle course.
Det känns skoj. Det ska jag nu testa någon gång.
Det kan jag varmt rekommendera det.
När jag känner att jag kan ta med, jag har bara sånt här, bara ta med en vägg med mina 120 kilo. Det känns, ja, okej. Okay, ja.
Men grejen är att man ska ju springa, alltså springer du ett vanligt sånt som är för alla och inte något elitlopp, då måste du för det första inte klara hindret. Utan klarar du det inte, då är det oftast någon straffgrej att man får göra alltså kanske 20 burpees eller lite armhävningar eller ja, någon sån grej istället. Och på vissa så är det inte ens något straff, utan det är bara så att försök så gott du kan, så många gånger du pallar. Går det inte så går det inte. Spring vidare, ha kul.
Ja, vad skönt. Då kanske jag också vågar på det där.
Jo, men det är verkligen för alla. Och sen är det en speciell stämning på sådana OCR-lopp, så att folk hjälps åt. Det är liksom, folk kan stanna upp och på riktigt gå tillbaks för att hjälpa någon att komma över någonting. Det händer ju inte på ett vanligt löparlopp liksom. Det skulle aldrig hända. Kom igen. Alltså, vad spelar det för roll om man kommer först i liksom lokala hinderbaneloppet i Västerås? I det långa loppet så...
Åh, det är stort.
Alltså, ja, visst, det är klart att man blir glad ifall man får en bra placering. Men någonstans så... Vi är ju i det här för att... Vi är stora barn som vill leka.
Ja, så är det.
Så är det faktiskt. Och då kan man, alltså, då kan man lika gärna ta det lite lugnare och bara hjälpas åt och ha kul, och det är ofta väldigt mycket folkfeststämning över de där loppen också.
Mm.
Så det tycker jag absolut att du ska prova vid något tillfälle. Det finns ju alla distanser också, från typ 1 och 2 kilometer upp till 30, och man behöver inte överdriva där, men kanske något som är 5 eller ja. Någon sträcka som du ändå brukar springa liksom. Passa på att hoppa över lite grejer och kräla under lite grejer samtidigt.
Jag får börja med det nu, så kör det på hela vintern här, så när de här loppen börjar gå igen till våren, så får jag hoppa på ett sånt.
Ja, men precis. Och sen är det lite kul, för att då blir det lite att det kräver lite styrka också liksom. Det blir en utmaning på ett annat sätt, och man får mycket adrenalin också, så att man orkar mycket mer än vad man tror i en sån situation också.
Precis. Förmodligen gör man det mer än vad man tror innan man står på startlinjen, att man verkligen gör de här grejerna.
Ja, men det är ju lite, alltså det är lite samma som när man springer vanliga lopp, tycker jag. Att det, man kan känna att man är seg och nedtränad och sådär. Men du vet, när det där startskottet går och alla bara älgar iväg, då man får ju ny kraft, och så går man ut alldeles för fort, och så måste man sänka farten och allt.
Och så är man knäckt på några kilometer. Ja, jag vet precis.
Ja, men det är gött, det hör ju till.
Ja.
Vad är det inte det handlar om?
Det är det ju, det är ju så, det är helt klart. Ja. Man ska känna att man lever, som man kan säga.
Ja, verkligen.
Vad är roligast att träna?
Just nu är det gymmet. Just nu är det att försöka lyfta lite tungt. Och jag är ju liten, alltså. Jag är ju ganska liten. Alltså jag är kort, och jag är väl liksom... Ja, men smal skulle man väl säga. Men jag tycker ändå det är så jäkla mysigt nu att gå dit och bara dra på magnesium på händerna och bara försöka dra tunga marklyft så här, efter bästa förmåga. Så ja, det är härligt. Och jag tycker om... Det är också en sån här kontrast jag älskar, att liksom lilla löparräkan kommer in i gymmet och bara... Ja, men nej, den här ska upp nu liksom.
Hur det ska gå till, så ska den här upp bara.
Ja,
så är det.
Ja, men jag tycker det är charmigt just nu, och det är väl för att jag har sprungit hela sommaren antagligen, och sen så blir jag sugen på något annat när jag har gjort det där ett tag, och då låter jag det vara så, för att jag ser träningen som ett livslångt projekt. Jag ska hålla på hela livet. Jag har inte riktigt den här... Jag har lite tävlingsjävel i mig, men inte så mycket, utan jag är mer ute efter att ha roligt och få endorfiner och pensionsspara kroppen, har jag en kompis som jämt säger att han gör det.
Ja, det kan man ju, så kan man ju säga det, att man ska ha på ålderns höst någonting, ja, att falla tillbaka på.
Jag tycker att det är väldigt häftigt sätt att se på det. Att, nej, men om jag ändå ska lägga undan liksom en 100 i månaden i pengar, varför kan jag inte liksom göra lite grejer nu som jag har nytta av? Alltså så att jag orkar njuta av den där hundringen sen när jag är 76 eller vad jag är.
Vad är tråkigast att träna?
Rehab. vad jag hatar rehab. Men jag försöker göra det ändå faktiskt. Rehab och typ bålstabilitet. Det är ju så, alltså, det är så tråkigt som man börjar gråta bara och säga ordet bålstabilitet. Smaka på det.
Ja, det är inte skoj. Ja.
Det är inte skoj, men det är ju just ett sånt här pensionsspar som jag liksom, jag kan rationalisera för mig själv att det blir värt det, för att jag vet att det gör nytta, dels för framtiden och dels för att jag ska orka mer av det roliga. Det leder ju till någonting. Det är inte så att det är meningslöst. Det är bara tråkigt. Så att, då får man ju bita ihop liksom. Mm. Men och sen så ska jag säga, alltså, det skulle nog vara jättetråkigt att stå på typ en cross trainer nu också, men jag gör inte det, för att jag vet med mig att det är en sån där grej som jag är allergisk mot. Jag vill inte se en sån där display framför mig längre. Jag är klar med det. Jag har gjort mina timmar cross-trainer.
Jag förstår det där också. Faktiskt.
Nej, så jag gör bara tråkig träning om den har något syfte liksom. Och jag jag crosstrainar inte liksom bort några kalorier, utan jag äter så många kalorier. Jag försöker äta så många kalorier som jag behöver, helt enkelt, istället. Mm. Så att jag inte liksom hamnar i det ytterläget att jag måste typ dieta eller så.
Är det en trigger för dig? Alltså, känner du det? Att den kan vara en...
Jag vet inte om
den... Att den har en laddning liksom när du går förbi den där på gymmet, att...
Ja, jo, men alltså det... Att, den är inte,
symbolen den är, för det hela.
Den symboliserar mycket för mig, det gör den faktiskt. Det påminner mig om tider då livet var väldigt grått och färglöst och intetsägande och ångestfyllt. Så att, absolut. Och jag kan se det där i folks ögon ibland. För du vet, det inte alltid det syns på kroppen. Men jag ser det i ögonen på vissa som står och liksom kämpar. Till exempel på en cross trainer eller på löpande eller någonting. Timme ut och timme in. Och jag tycker att jag ändå kan få en bild av... Okej, vem är här för att den liksom... Står en halvtimme och kör lite kondition. Och vem är här för att... Den liksom är ångestdriven. Det är drivkraften som spelar roll. Och likadant med mat. Att så här, ska jag träna på ett visst sätt eller äta på ett visst sätt? Vad är min motivation till det? Är det, om vi säger att jag ska göra en def för att gå ner i vikt eller i fettprocent. Gör jag det för att jag har en positiv drivkraft att jag behöver göra det här för att det kommer att vara så schysst, för att jag kommer att vara piggare och jag kommer att känna mig nöjdare i spegeln och det kan liksom finnas en glädje i det. Och då tycker jag att det är jättepositivt. Då tycker jag att man bara ska köra och lika så här, ja, men vad man än ska göra, men om drivkraften är så här, vad ska man säga, att den är ångestdriven och att jag alltså att man känner sig som att man liksom straffar sig själv med träning eller med att äta på ett sätt, då är man nog på lite fel spår.
Det ska ju nästan vara en liten belöning att man tränar.
Ja, men precis, det är en belöning, och även om det inte är roligt just för stunden så kan ju en alltså tanken på slutdestinationen ändå vara någonting glädjefyllt.
Ja, under tiden du mådde som alltså dåligt, hade du något mål med det här? Alltså när du börjar gå ner i vikt och när du börjar liksom hela den här spiralen neråt, hade du något mål då någonstans att där är det bra? Där är det nog. Där har jag nått liksom mitt mål.
Jag hade mål, och sen när jag nådde det målet, då flyttades det ner. Och så fortsätter det sådär. Och det är en sak också med när man får ett anorektiskt beteende, att man blir aldrig nöjd. Ifall jag hade varit frisk och sagt så här att ja, men min målvikt är, dra till med något, 65 kilo. När jag var på 65 kilo, då hade jag liksom försökt stabilisera mig där efter bästa förmåga.
Ja, ja, precis.
Inga konstigheter, men är man i det där läget, då börjar man genast tänka, 60 kilo, det är grejen. Och sen tänker man 55, och så vidare, och så vidare. Och det kan ju sluta väldigt illa om man inte till slut blir omhändertagen, vilket jag ju blev. Man får ju lite förvrängd kroppsbild och sånt där också, och börjar...
Alltså, 65 var nog inte rätt, alltså.
Man ser inte sig själv på riktigt samma sätt, speciellt inte när man börjar bli mager, utan alltså det är mycket snack så här om att man ser en jätte i spegeln. Det kanske det finns någon som gör. Det gjorde inte jag, men däremot så såg jag mig aldrig som mager, utan jag såg mig som normal även när jag var alltså totalt utmärglad, alltså så utmärglad att jag fick lov och jag blev ordinerad sängläge av läkaren. Mm. Alltså att man ska vara liggande dygnet runt med övervakning. Och då är man ju, alltså då är man ju mer än, om det är på grund av anorexia, då är man ju mer än smal.
Då har det gått lite långt. Skinn och ben är väl vad man brukar säga att det är väl där man är då.
Då är man där. Men det jag upplevde liksom vid en okulär besiktning av mig själv i spegeln, det var bara men så här, normal, smal tjej. Ja. Så att jag vet inte riktigt varför det blir så.
Det är märkligt att jag spratt. Men... alltså. Ja, nej, det är... hjärnan kan lura en.
Ja, tydligen.
Jag brukar alltid fråga, har du något tips? Träningstips till vem som helst?
Träningstips till vem som helst? Oj, jag har många. Men... Jo, men jag vill dela med mig av mitt tips som jag har kört nu de senaste åren, och det är periodisera träningen efter årstid. Här i Sverige så har vi lyxen att vi har olika årstider som jag tycker passar bra för olika träningsformer. Så om man är en sån person som framförallt tränar för att ha roligt och för att ha hälsan, så kan man med fördel alltså ägna de fina månaderna kanske åt lite mera konditions- och utomhusträning, och kanske köra lite utegym och lite löpning eller vad man nu gillar att göra utomhus. Och sen när det börjar bli lite höst och vinter och kallt och murrigt, att då kanske man kliver in i gymmet och satsar på att bygga upp styrkan lite mer och sådär. Så blir det liksom på ett naturligt sätt att man får in alla delar i det. Och variation och höjer sin lägsta nivå på alla delar lite grann.
Ja, men det var lite bra tips. Det har jag inte fått innan, men det var självklart skitbra. Om man ska säga så. Det är smart att man delar upp det på det sättet lite grann. Då hinner man inte tröttna heller så mycket, men man får ändå träning hela tiden.
Precis, naturlig periodisering. Någonting sånt kan vi ja. Döpa det till.
Vi döper det till det, naturlig periodisering.
Ja, klockrent.
Är det någon du tycker jag ska prata med?
Alltså jag har ju tjatat om, det finns en kvinna som heter Elin Bjerkstedt som är tränare för på CrossFit Solid i Stockholm, men för lite mer vanligt folk som jag förstår det. Alltså att hon har typ en pensionärsgrupp som kör CrossFit och mammor som kör lite så här mamma-tränings-CrossFit och så. Och så hon skriver ju även på Stark Magasin, och jag tycker att hon är en intressant person på många sätt, för att hon är klok och hon har mycket perspektiv på både på sporten och på träningen och på livet som helhet. Så prata med Elin Bjerkstedt.
Elin Bjerkstedt, det ska jag göra. Det var ett bra tips. Bra. Sen har jag en liten ny grej. Som jag tänkte jag skulle göra nu. Det är så här, jag har lyssnat på Nemo möter, en annan podd. Med Nemo Redén. Han har en grej där han säger fem namn.
Aha.
Och så ska folk bara säga det första de tänker på. Och det är inget mer. Man bara, det ska inte läggas ut någon text om det. Och det är det som är lite roligt. Att man bara ska... Bara första man tänker på när man hör ordet.
Mm.
Men jag tar inga namn. Utan jag tar fem olika grejer som har lite med träning att göra.
Ja, vad häftigt. Jag ska bara säga ett ord i stort sett.
Ja, i stort sett bara ett ord. Det blir ju lite mer ibland. Men ett ord. Din första spontana... känsla. Det första ordet som kommer till när du hör det här.
Ja.
Så vi tar nu här fem ord om det här ämnet som var så ditt första ord.
Absolut.
Då börjar vi. Banta.
Ångest.
Hälsa.
Glädje.
Tid.
Oj, tid. Alltid för lite.
Ja, men det är bra. Det kan vara så.
Ja.
Den är lite klurig i den tid just. För det blir lite vidare. Men träning.
Livet.
Och så den sista. Livsglädje.
Kärlek. Hälsa. Och... trygghet. tänker jag på då.
Mm. Ja, men vad bra. Tyckte du det funkar bra eller?
Ja, jag hoppas det i alla fall.
Med det så ja. Tycker du vi har missat någonting?
Nej, alltså vi har inte pratat så mycket om kost till exempel, men det finns inga att säga. Jag äter varierat av allting efter hunger och mättnad, så det är liksom det jag har att säga om kost nu för tiden.
ja, men det kände jag lite grann sådär att kosten, det känns som du äter vad du behöver, alltså...
Ja, men exakt. Det är väldigt pragmatiskt.
Det känns som du måste avdramatisera det där lite grann.
Ja, men verkligen. Det är verkligen så för mig. Jag är pragmatisk. Det är bränsle och det är gott. Och sen försöker jag inte hänga upp mig för mycket på det. Så att det finns helt enkelt inte mycket att säga om det. Mat är gott.
ja, det var lite så jag tänkte. Och vill man höra eller vill man läsa mer om vad du säger om det där, så har man ju krönikorna på Tyngre.
Man har krönikorna på Tyngre, och så har jag även skrivit krönikor på en sida som heter livskick.se. Det ligger lite gammalt där. Mm. Kan man gå
ja, men där kan man ju hitta lite mer fördjupade tankar om det här med maten.
Precis, och sen på Tyngre finns det lite gott och blandat, och sen på min Instagram så skriver jag lite små grejer om det ibland.
Jag är jätteglad för att du ville vara med och att vi har gjort det här till slut.
Jag är jätteglad för att jag fick vara med. Jag känner mig djupt hedrad. Vilket sällskap alltså att få bli intervjuad bland, om man kollar på dina gamla gäster. Det känns stort. Tack.
Ja, men det är jag som ska tacka. Du har en fantastisk historia. Alltså det är viktigt att höra om det här.
Men alltså en sak som jag bara vill säga, om jag får säga någonting alldeles jätte på slutet.
Det får du.
Det är på tal om det. Det är verkligen så här att det går alltid att ändra sitt liv till det bättre. Det går att bryta destruktiva mönster hur länge du än har hållit på. Det går att lära gamla hundar sitta, och det går att bli frisk och fri. Det var bara det.
Ja, men jag tycker vi slutar med det. Det där var fint. Det där gillar jag.
Då gör vi det.
Okej. Okay. Tack.
Tack.
Så, det var avsnittet med Lorena, och jag hoppas ni blev lika tagna som jag av historien. Jag blev verkligen tagen, och den berörde, för den är viktig, och jag hoppas att jag aldrig ska behöva sitta den sitsen med någon. Jag själv kommer nog aldrig hamna där, men i alla fall. Men Lorena är jättehärlig, och hon tar det på ett sätt, hon har en livsglädje som är enorm. Hoppas ni gillar det nya segmentet förresten. Det kommer komma igen i fler intervjuer. Men Lorena, läs det hon skriver på Tyngre. Det är vettiga saker och roliga saker. Så gå in på tyngre.se och leta upp artiklarna hon har skrivit i krönikorna. Och följ henne på, det lättaste att hitta dit är nog att följa henne på Instagram, där hon heter typiskt Lorena. Alltså @ typiskt Lorena. @ Eggemannen vet ni ju, det är jag. Instagram, Twitter, Facebookgruppen finns kvar, lever i allra högsta grad. Och sen så har vi ju tröjorna. Jag hoppas ni har köpt tröjor. Det ska ha köpts ett par tröjor faktiskt. Så de börjar väl synas snart här ute i världen. Men gå in där och titta. De är jävligt häftiga. Och sen var det nog inte mer. Nästa vecka, jättekul kille jag ska prata med. Han är så glad att han får prata träning. Han sa det att när han gör det annars så zonar alla ut. Men nu vill jag att ni zonar in på honom. Så tills nästa vecka, kärlek och respekt. Sprid nu ordet. Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.